Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Nej. Något Kaiko är den humorfyllda podden på rena skötska där jag, Davva, och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker.
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay.
Podplay.
Vi vill varna för att det här avsnittet innehåller skildringar av sexuella övergrepp mot barn.
Jag är ett levande bevis på att ingenting är omöjligt. När jag var 5 år gammal blev jag utsatt för sexuella övergrepp. Idag vill jag ge alla de kvinnor som är på samma resa som jag en röst och chansen att dela sin berättelse om hur man tar sig vidare. I det här avsnittet träffar vi den 35-åriga trebarnsmamman Amanda som berättar om de sexuella övergrepp hon utsattes för av sin pappa från hon var en liten flicka.
Det visar så tydligt hur lite man lyssnar på barn. Det krävdes att jag skulle vara vuxen och berätta min historia. Det krävdes att en vuxen kvinna skulle komma in och se för att man skulle ta på allvar ett barns historia. Och det krävdes att det skulle vara en tonåring som berättar sin historia. Man ser ju det, om vi bara hade varit barn så hade ingen lyssnat på oss.
När Amanda var 4,5 år berättade hon sanningen för sin mamma. Idag jobbar Amanda med att hjälpa andra och för henne är det viktigt att belysa de brister som hon anser att samhället har jämt mot dömda sexualförbrytare. Hej Amanda, välkommen.
Tack så jättemycket Monica.
Hur mår du?
Jo, det är bara bra. Mm. Härligt med lite sol och sommar.
Mm, det är skönt. Jag hörde, du sitter ju nära mig.
Ja, vi sitter här precis i krokarna.
Mm. Mm. Vem är Amanda?
Amanda är 35 år, snart 36. Ganska glad och livfull tjej med 3 barn. Ett barn som tyvärr inte finns med. Hon dog när hon var 10 dagar. Och en hund och man och hus. Ja.
Och sen har jag ju sett din lilla hund in action.
Ja.
En riktig buse. Ja. Hoppar i sängen och studsar runt överallt.
Ja.
Hur lever du då? Och vem, hur mår Amanda idag och vem är Amanda just nu idag?
Ja, men just nu idag så mår jag väldigt bra. Jag tycker att jag mår bra. Jag jobbar ju med att hjälpa andra och det ger ju mig väldigt, väldigt mycket. I perioder så mår man ju sämre. Men jag har blivit väldigt bra på att ta hjälp av min omgivning och sen också söka professionell hjälp om jag går in i djupare dalar.
Fint att höra att du kan ta hjälp idag och att du söker hjälp framförallt.
Mm.
Amanda, vad ska du berätta för oss idag? Vad ska vi prata om?
Ja, jag tänkte prata lite om min historia med att ha varit sexuellt utsatt som barn och lite samhällets svek och hur det blev sen. Vikten av upprättelse.
Vad var det som hände? Hur gammal var du när du var utsatt?
Antagligen det att jag var riktigt liten till att jag var 4,5 så blev jag utsatt av min pappa.
Vill du berätta vad som hände?
Ja, de minnen som jag har som första minnen är att vi skulle leka i hans säng och hoppa i hans säng och då skulle vi vara nakna. Så det började ju, som jag minns det i alla fall, ganska lekfullt. Sen så gick det över till... Han skulle alltid bada med mig. Min mamma och pappa var ju skilda sedan jag var 2 år och jag var på umgänge. Och han skulle alltid bada med mig. Och det var då mest, tror jag, i de här situationerna när vi skulle bada som han utsatte mig.
Ja. Vill du gå in på något vad det var han gjorde när ni badade?
Jag har inte jättemycket minnen, men jag vet ju vad jag har berättat när jag var liten. Och då är det både anala och vaginala övergrepp. Men det som jag har mest minnen ifrån är de orala övergreppen han utsatte mig för. För mig var inte de andra övergreppen, de var ju såklart svåra, men just de orala övergreppen var ju det som gjorde mig mest skada, eftersom att jag upplevde att jag höll på att dö när jag inte fick luft. Och det har jag haft väldigt, väldigt svårt med.
Vad har du mer för minnen av att din pappa gjorde med dig?
Ja, men ett minne som jag har, som också har varit ganska tydligt för mig, det är att han hade en tvål. Fast det vet jag ju idag att det antagligen inte var en tvål, utan kanske något slags glidmedel eller så, som han hade på badkarskanten, som han använde och satte på snoppen och i mitt underliv och rumpa. Så det minnet har jag också kvar, att han använder sig av det. Och också att jag skulle placera mig på olika sätt som var konstiga i badkaret för ett litet barn, med benen upp och i konstiga positioner.
Jag tänker, när du berättar allt det här, du måste ju ha fått skador.
Ja, efter då att jag berättade till min mamma när jag var 4,5 så kontaktade ju hon socialtjänsten. Och socialtjänsten gjorde ju en polisanmälan, och efter det så fick jag göra en undersökning på sjukhus. Och då kunde de se att jag hade skador både i anal och vaginalt, mest då i analen. Men då kunde de inte se om det är så att jag till exempel hade varit väldigt, väldigt hård i magen. Och de kunde inte säga om det är någonting som har kommit in eller gått ut. Men jag hade skador. Och det var många gånger som jag blödde efter umgänge. Och min mamma inte förstod vad det var frågan om.
Var det aldrig någon som reagerade? För jag tänker att när man är utsatt för så svåra saker som du var...
Mm.
Barn ger ju signaler.
Mm.
Och jag tänker då att, som du säger, du blödde ur urinvägsinfektion. Var det aldrig någon som reagerade på det? Jag menar, kommer blod i ett litet barn som är så litet?
Mm. Alltså, jag tror, på den tiden, det är ju nästan 30-35 år sedan som det här. Och då pratade man inte om sexuella övergrepp mot barn. Jag tror att man hade ganska dålig kunskap. Min mamma förstod ju att någonting var fel med mig. För jag mådde väldigt, väldigt dåligt under den här perioden. Jag vägrade att bada, vägrade att duscha och var väldigt, väldigt, väldigt utåtagerande och arg. Och jag bet andra och jag bet mig själv. Men jag tror att det är lätt som anhörig att försöka förklara bort det med andra saker, att det är på grund av att vi har skilt oss, det är på grund av att det är jobbigt att åka fram och tillbaka mellan mamma och pappa. Så jag tror att det är, den första tanken är nog inte att hon har varit utsatt för sexuella övergrepp, utan det är nog en så svår tanke att tänka sig.
Jag tror inte någon vill tänka den tanken. Och allra helst när man har levt och kanske med en man man har älskat. Mm. Eller, man har ju älskat honom någon gång i livet i alla fall.
Ja.
Och sen då framförallt skulden och skammen.
Mm.
Och därav så tror jag man förtränger det.
Mm.
Det är för tungt att bära.
Ja.
När allt det här kom fram, när du berättade för din mamma och det här med rättegången, hur var din mammas reaktion då?
Ja, till en början så blev hon ju extremt chockad. Så att hennes första reaktion när jag satt där invirad i en handduk och berättade att jag har sugit på pappas snopp. Det var det jag berättade först. Så hon bara, tyst, tyst, det där pratar vi inte om. Ja, men visst älskar du din pappa, sa hon. Det är ju lite sådär, idag vet jag att när någonting... Man kan se, jag brukar referera till World Trade Center. När man ser att flygplanen flyger in i World Trade Center, så är det första folk skriker, no, no, no.
Mm.
Att man försöker att hitta sett att det inte ska vara sant. Mm. Så att, så gjorde min mamma. Och sen så packade hon våra resväskor och tog med mig till Finland. Och sen när vi kom hem så bara ringde hon till socialtjänsten. Och så hennes första reaktion var ju att hon inte skulle, eller att jag inte skulle prata om det. Men sen så har ju hon alltid trott på mig och alltid funnits vid min sida. Så att det har ju varit, utan min mamma hade jag nog inte, och att hon kämpade för mig, att kämpade med att jag skulle få hjälp och så.
Fortsatte du umgicks med din pappa därefter fyra, när du var 4,5? När ni...
Nej, det blev ju en polisanmälan. Mm. Och jag... Och socialtjänsten var ju väldigt bra då med i mitt fall. Mm. Och sen så var det så att min pappa inte ville träffa mig efter det. I mina tankar och anledningen, tror jag, var att han visste att han inte skulle kunna hålla sig från att begå nya övergrepp mot mig. Och jag hade vid det laget börjat prata väldigt mycket om vad han hade gjort mot mig. Så jag hade jätte tur att jag inte behövde träffa honom. Min anmälan lades ju ner, så att det gick inte. Åklagaren lade ner mitt fall. Det var ju så att han erkände. De tog in ett expertvittne som man använde på den tiden. Och då kunde hon konstatera att jag i alla fall har sugit på min pappas snopp vid flera tillfällen. Och jag berättade ju även där om både vaginala och anala övergrepp. Men det kunde hon inte riktigt sådär här skilja om det var det att jag har blivit påverkad att berätta någonting eller om, ja, jag hittar på. Men det hon med säkerhet kunde säga, eftersom att jag kunde beskriva då hans penis väldigt väl och hur en erigerad penis ser ut, och det ska inte ett barn i den åldern kunna, så kunde de konstatera då att jag hade sugit på min pappas snopp. Däremot så i förhören med min pappa så säger han att ja, det stämmer att jag har sugit på hans snopp, men det är jag som ville det. Och han försökte värja sig mot det här. Men trots det här så lades anmälan ner.
På vilka grunder valde de att lägga ner det här då?
Eftersom att de inte kunde bevisa att det inte var jag som hade varit på honom.
Och det är det här som är det stora problemet. Att inte barn blir trodda.
Mm.
Just det här att vi ser dem inte, vi hör dem inte. Och vi tror inte på dem när de berättar någonting.
Nej.
Och det är ju fruktansvärt. Mm. Och jag tänker på, om man ser tillbaka 60 år eller 30 år och nu står vi här och det är fortfarande likadant.
Ja.
Det tycker jag är skrämmande, för idag är vi så upplysta. Vad tycker du, vad tänker du om det?
Ja, men jag ser ju framför allt det att barnen inte får någon som helst hjälp efter att de berättar om sexuella övergrepp. Där hade ju jag jättetur att jag fick faktiskt väldigt bra hjälp. Jag fick gå på Vasa PBU som var en specialistmottagning för sexuella övergrepp. Och där fick jag en helt fantastisk psykolog när jag var liten. Och som följde mig länge, länge, länge. Ända tills jag blev tonåring faktiskt. Men idag så får inte barn hjälp. Det är extrema köer till att få. Och de vill ju gärna att man väntar tills man har symptom.
Det är det här som jag tycker är fruktansvärt. Det är därför vi gör här.
Mm.
Just för att vi vill få upp det här med att barn ska få bli sedda och hörda och framförallt trodda på.
Mm.
Vad hände när du började komma i tonåren? Där runt 13-14?
Ja, jag hade ju en period som jag mådde sämre igen. Jag sökte mig gärna till lite trasiga vänner och pojkvänner och så. För jag har alltid haft ett behov eller en känsla av att jag ska hjälpa andra. Ingen får må så som jag har mått. Jag tror att jag var 13 eller 14 så träffade jag min första kille och blev kär. Och det tog inte lång tid innan han började misshandla mig. Och misshandla mig väldigt svårt. Jag såg ju aldrig mitt eget värde och jag såg ju mig som skiten under min sko. Och då är det ju inte så konstigt att man träffar en kille som kan bekräfta den bilden som man har av sig själv.
Va? Vad var det som gjorde att du lämnade det här förhållandet?
Den sista gången som han misshandlade mig så slog han mig, eller jag svimmade av och han var full. Så att han fortsatte och fortsatte och fortsatte att sparka och slå på mig. Tills hans mamma och pappa kom in och försökte avbryta. Och sen så kom också hans lilla syster in som var, jag tror att hon var 9 eller 10 år. Och han gick på henne och började slå henne när hon försökte stoppa. Och då kände jag att det var mitt fel att han slog henne. Han skulle ju slå mig. Och vi bröt där eftersom att jag kunde inte ta att han hade slagit henne.
När du kom därifrån, ett sånt brutalt förhållande och har levt så i 3 år. Vad hände då när du gick därifrån?
Ja, då hoppar jag på nästa. nej, men det tog inte lång tid och sen så träffade jag min nästa kille då. Jag minns så himla väl för att han var från, eller han hade en annan religion än mig. Och då var vi tvungna att förlova oss ganska snabbt eftersom att vi var liksom inte godkända utan att vi skulle förlova oss. Så vi förlovade oss, vi åkte till ett annat land och förlovade oss. Och där, då när vi var utomlands så berättade han att han själv var utsatt för sexuella övergrepp. Och den kvällen som han berättade det, där vände han alltså totalt. Han hade ju misshandlat mig och slog mig tidigare. Men då våldtog han mig första gången. Och väldigt, väldigt brutalt. Ja, det var så sjukt. För att då kände jag att nu har ju han berättat det här för mig. Och det är en reaktion på att han har berättat det för mig. Och jag ska vara tacksam. Så det var jättesjukt. Men ja, efter det så började han våldta mig. Och ja, misshandla mig väldigt svårt.
Hur såg de här åren ut? Hur många år var du med honom?
Jag var med honom i 3 år också.
Hur såg de 3 åren ut?
Ja, men det var nästan konstant misshandel. Sen så, min räddning från det förhållandet, det var att han en nyårsnatt misshandlade mig så grovt på T-centralen helt öppet. Framför väktare och kameror då såklart. Så allting fanns ju inspelat från när han jagar mig och hoppar över de här rulltrapporna och springer och jagar mig och sen också... Ja, men han skallar mig och bryter mitt näsben och jag blir medvetslös och får en hjärnblödning. Och det här var ju framför väktarna som gjorde en anmälan. Annars hade inte jag anmält honom. Och jag försökte också ta tillbaka den här anmälan, men jag kunde inte göra det.
Hur kom du ifrån honom då?
Ja, men han ville ju inte ha kontakt med mig efter då att anmälan gjordes.
Så då var ju det faktiskt din räddning?
Det var min räddning. Annars så skulle jag inte... Jag är helt övertygad om att jag inte skulle ha levt idag om jag hade varit kvar med honom.
Nu lämnar du, eller han lämnar dig.
Ja. Ja.
Istället för det skulle varit tvärtom. Ja. Men han lämnar dig.
Ja.
Vad hände sen?
Ja, efter honom så tänkte jag att nu ska jag aldrig mer ha en kille. Men sen träffade jag ju min man som jag har idag. Och han var ju totalt annorlunda än de tidigare som jag har haft. Så vi kämpade ju enormt mycket första året med totalt konstiga saker. Jag var ju så övertygad om att han skulle slå mig också. Så jag försökte ju locka fram det här. Vi hade bråk där jag alltså stod och skrek på honom att slå mig nu, jag vet att du vill slå mig. Så tog jag hans hand mot min kind och försökte själv slå mig själv med hans hand för att han skulle... För jag var så övertygad om att det var så det skulle vara, att han skulle slå mig. Men han slog ju aldrig. Och det också gjorde ju att jag förstod att men det var nog inte mitt fel egentligen att jag blev slagen. Först då förstod jag, vaknade någon liten sån här klocka i mig, att jag behöver inte bli slagen.
Det är underbart att höra att du har det så här bra idag. Och får följa liksom dig på dina sociala medier och se ditt liv.
Mm.
Men vad hände med din pappa?
Ja, det går ju i samma veva som jag fick mitt första barn. Så fick jag ett samtal från honom. Han ringde mig och berättade att han har träffat en ny fru. En fru som är ett år äldre än mig bara. Och att de nu har fått sitt första barn, en flicka. Just då när han sa det så hela min värld rasade. Och jag kände direkt att jag måste göra någonting. Jag visste att han skulle utsätta det här barnet också. Alltså jag kan ju lägga till att min pappa, han har ju... Det är inte bara mig han har utsatt, som jag vet om. Utan när han var misstänkt, när jag var liten, så var han misstänkt för flera andra flickor som han hade utsatt i sin sport. Han har suttit i OS-kommittén och tagit in, ja men tränat unga tjejer. Så att han var misstänkt då för flera övergrepp inom sin sport. Och han var också misstänkt för att vara farstamannen.
Kan du berätta vem farstamannen var?
För det... Det var en våldtäktsman som härjade kring farstområdet. Och han var, som jag har förstått det, huvudmisstänkt för att vara farstamannen. Så då när jag var och gjorde de här undersökningarna och sådana saker, så HIV-testade de mig också, eftersom att de hade haft span på honom, polisen, och då hade sett att han också var väldigt mycket på Malmskillnadsgatan och just eftersom att han var misstänkt för de här brotten i Farsta.
Så nu är det här, nu är du vuxen och du har fått dina barn.
Nej, mitt första barn.
Ja. Och hur gammal är du då?
Då är jag, vad kan jag vara? Jag, ja, 22 var jag då, 23 nästan.
Ja. Och då kommer du fram det här och han har fått den här dottern. Vad hände sen då?
Ja, men jag försökte ju, jag kände ju direkt att han kommer att utsätta det här barnet. Så jag hörde av mig till en advokat och till socialtjänsten. Men de sa direkt att det finns ingenting du kan göra, utan han är inte dömd för dig. Han har ingen dom på sig, så att det finns ingenting du kan göra åt det här.
Får jag bara fråga då, han var inte dömd, men han hade ju många misstankar på sig.
Mm.
Och ändå gjorde de ingenting.
Nej.
Så de lät ju egentligen han härja fritt.
Ja.
Mm. Vad hände sen framöver?
Ja, men sen så gick det några år och... jag har ju alltså under den här tiden inte haft någon som helst kontakt med mina syskon från pappas sida heller. De har ju inte trott på det jag har berättat som liten. Så att jag har ju inte haft någon kontakt med dem. Men sen så får jag ett samtal av min storebror då från pappas sida. Som säger att, ja men hej, det är jag. Jag vill bara berätta att din pappa sitter, eller våran pappa sitter häktad för övergrepp på våran lilla syster.
Hur gammal var lilla syster då?
Hon var 4,5 också. Och ja, men då säger han, ja, men förlåt att jag inte har trott på dig tidigare. Och tagit till mig din historia. Men nu ska jag finnas där för dig och henne. Men då känner jag att ja, men nu måste jag göra någonting. Så att jag kontaktar polisstationen där vart han sitter häktad. Och få prata med en polis. Och då berättar jag om mina övergrepp och vad jag har varit med om. Då tänker jag att jag ska vara som ett vittne för min lilla syster. Då har jag aldrig träffat henne eller sett henne eller aldrig pratat med hennes mamma eller så. Men jag känner liksom att om min historia kan hjälpa henne att få upprättelse, så ger jag det en chansning. Så jag kontaktar dem och får komma in på förhör. Och där får jag träffa åklagaren också, som är en helt fantastisk åklagare. Och han börjar ju gräva lite i det här och frågar, men då kan de ta ut mina förhör från när jag är liten på papper. Men frågar så där, att men, det finns ingen möjlighet att ni har videoförhören sparade någonstans. Och min mamma var ju väldigt smart, så hon har ju sparat precis allting. Också videoförhören från när jag var liten och berättar om övergreppen. Så att de tar in det och både åklagaren och min advokat säger sen att det är exakt, vi berättar om exakt samma händelser, jag och hon. Det är som att vi berättar om samma händelser fast att det är 20 år emellan. Precis samma ord och saker som han har hotat med har han sagt till både mig och min lilla syster. Han blir ju åtalad för mig, min lilla syster och en till tjej som han har, ja, som är en släkting till oss. I tingsrätten så döms han för de andra två. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt svårt att få en fällande dom när det är så gamla brott. Överlag så är det ju extremt svårt att få en fällande dom. Nu, tack och lov skulle jag säga, så hade ju min lilla systers mamma kom ju in och såg med egna ögon ett övergrepp. Och den andra tjejen, hon var ju stor. Eller hon var ju tonåring. Men där känner jag att det visar så tydligt hur lite man lyssnar på barn. Det krävdes att jag skulle vara vuxen och berätta min historia. Det krävdes att en vuxen kvinna skulle komma in och se för att man skulle ta på allvar ett barns historia. Och det krävdes att det skulle vara en tonåring som berättar sin historia. Man ser ju det, om vi bara hade varit barn så hade ingen lyssnat på oss.
Det är ju fruktansvärt och det är smärtsamt att höra att ett litet barn blir utsatt för sexuella övergrepp.
Mm.
Men det är ännu värre att inte tro på det här barnet.
Mm.
Och inte lyssna på det. Och inte se det.
Nej.
Det är det värsta brottet, tycker jag, jämte mot barnet. Mm.
Och jag vet ju att under den tiden som min pappa, från det att jag var liten, så vet jag att han har haft väldigt många fler offer på sin lista. Jag har haft kontakt med flera styckna som han har utsatt, som inte har anmält, som inte har vågat anmäla.
Många vågar tyvärr inte anmäla, men så han är fri idag?
Han är fri idag.
Hur lever han idag, vet du det?
Ja, för inte så länge sedan så fick jag ett samtal från en journalist som frågade att, är det här din pappa? Vet du om att han sitter i styrelsen för en frikyrka och har hand om barngrupper? Trots att kyrkan vet om hans domar sitter han alltså i styrelsen som förtroendevald, och jag har fått se filmer från när han sitter med barn i knät.
Fast då måste jag få in flika här. Ja, det är att din pappa överhuvudtaget får vara nära barn.
Mm.
Nu säger jag vad jag känner faktiskt. Det är ett samhällsbrott.
Mm.
Vi sviker våra barn.
Absolut.
Och då är det bara att fråga, när ska han göra det nästa gång?
Ja, om han inte redan har gjort det.
Och det är det här som är så skrämmande. Att vi inte stoppar pedofilerna. På det viset att vi inte skyddar våra små barn.
Mm.
Jag menar, har man gjort ett sånt här brott, ja, men då får du sitta inlåst och då ska du ha behandlingar. Och, ja,
ja. Ja. Ja, men min pappa, han blev ju dömd till 4 år.
Mm.
Han satt i fängelset och matvägra. För att han hade blivit oskyldigt dömd. Och han vägrade vara med. Då har de något som heter ROS-programmet. Som är behandling för sexualförbrytare. Men det vägrade han att vara med på. Trots det här så släpptes han efter 2/3 av sitt straff. Och direkt när han blir släppt, alltså när han är villkorligt frigiven, egentligen ska sitta i fängelset, så åker han till Filippinerna. Sverige är i princip det enda landet i världen där man under pågående fängelsestraff får åka till Filippinerna eller andra länder. Det är ju ett högriskland. Och sen så får jag ett samtal där också. Jag har ju människor som är och bevakar honom lite. Då får jag ett samtal från en person som säger att, har du sett på hans Facebook vad han lägger ut? Och då har han lagt ut då att han är på Filippinerna. De enda semesterbilderna han har, det är på honom och en liten tjej i 4-5 års åldern. Där han står och kramar henne på stranden. Och jag vet ju att han har, ja, han har ju utsatt henne, garanterat. Det är jag ju helt övertygad om. Dessutom så åkte han till Filippinerna med min bror som också har blivit dömd för sexuella övergrepp mot barn. Min bror, ja.
Och han blev?
Ja, och idag så bor han tillsammans bredvid den här frikyrkan tillsammans med min bror som också har blivit dömd för sexuella övergrepp.
Så din bror har utsatt barn?
Ja. Han har blivit dömd en gång och suttit häktad en annan gång för övergrepp mot barn.
Och han är uppvuxen med din pappa?
Mm.
Det är ju mycket att ta in och sitta här med dig.
Ja.
Som har varit utsatt. Och så ska jag få höra om din syster, om din bror, och din bror har blivit pedofil. Din pappa sitter med i frikyrkan.
En livslång historia. Ja,
som inte har tagit slut ännu.
Nej.
Men hur mår Amanda mitt uppe i allt det här? Och vad har gjort att du har orkat vidare i livet?
Ja, alltså som jag sa tidigare så har jag alltid, nu under den här perioden, det är ju ganska nyligen som jag blev kontaktad av den här journalisten, och det är ju ganska upprörande att få veta sådana här saker och få gå, det blir ju lite att man tas tillbaka till övergreppen, men jag har ju, ja men nu går jag hos en psykolog igen, det är en sån period, jag går hos en psykolog och men jag känner ändå att jag klarar av det väldigt bra. Jag har min familj som stöttar mig och hjälper mig. Jag hittar på roliga saker. Ta hand om mig själv. För att det måste jag ju i allt det här.
Amanda, du har ju gjort så mycket tycker jag för att försöka rädda. Nu ligger det faktiskt i samhällets händer. Mm. Att skydda barnen ifrån din pappa. Det är inte din sak längre.
Nej.
Det är inte det.
Mm.
Kan du blicka framåt?
Ja, jag hoppas ju att han snart dör. Tyvärr. Eller ja, först när han dör så kommer jag att få total sinnesro, tror jag. När jag vet att han inte kan göra fler människor illa. Men absolut kan jag blicka framåt. Jag ser jätteljust på framtiden.
Mm. Men för jag tänker trots allt att du har ju ändå haft ett så oerhört svårt liv och du är fortfarande ung, du är trebarnsmamma, lilla änglabarnet och din dotter och din son nu och din fina man och din lilla vovve. Och du gör allt för att hjälpa andra i din tur. Om du får önska av livet, vad önskar du för dig och din familj? Vad önskar du då?
Ja, men vi har planer på att flytta utomlands så småningom. Få vakna upp och se vackra solnedgångar och soluppgångar och bara få leva livet. Jag tror ju verkligen mycket på framtiden och att leva nu.
Mm. Här och nu.
Här och nu. Mm. Jag går ju alltid klädd som att jag ska på fest för att jag vet att livet kan vara tufft och jag hyllar varje dag för att livet är en fest. Så jag går alltid festklädd.
Fast det tycker jag är fint för jag har ju själv råkat ut för mycket saker och jag vet att varje morgon när jag vaknar och sätter ner fötterna på golvet så tackar jag för den nya dagen.
Mm.
För det är inte alla förunnat att få vakna till en ny dag.
Nej.
Och det är så skönt att höra att du blickar framåt, att du har en framtidstro. Jag känner att du kommer lyckas.
Ja.
Du kommer flytta utomlands. Och lever jag så kommer jag hälsa på.
Ja.
Nej, men det är så skönt att höra. Och det är så fint att du har haft kraften och orken att göra det du har gjort för att rädda din lilla halvsyster. Mm. Och kämpa för att det här skulle ske.
Mm.
Kämpa för dig själv nu.
Ja.
Mm. Vill jag säga. Kämpa för dig själv.
Ja.
För du har verkligen gjort allt och med dig till. Mm. Om du fick säga någonting till dem som har sett och lyssnat på det här. För att det är en tung berättelse.
Mm.
Och det finns ju säkert många där ute som har varit med om det. Eller går igenom det. Vad skulle du vilja säga till dem?
Var snälla mot dig själva. Livet går upp och ner, speciellt om hon har varit med om tuffa saker. Ta hjälp. Våga prata. Våga vara öppen med svårigheter man har. Men också att försöka ta in livet och leva och må bra. Det är svårt att säga att man ska leva och må bra. Men jag tror att man på något vis också kan välja. Man kan välja att se ljuset och att ljuset kan komma till en i framtiden.
Först det gör det ju, alltså, bakom alla mörker så finns det ju alltid ett ljus. Bakom alla molnen så finns ju solen.
Ja.
Sen tänker jag det som är jätteviktigt för dem som sitter och lyssnar. Och det är det. Skammen och skulden är inte din. Skammen och skulden ska läggas på den hör hemma på. Och det är på förövaren. Och jag skulle bara vilja säga, efter ni har hört det här avsnittet nu, så hoppas jag ni förstår, ni som hör det här och allra helst ni som inte har varit utsatta, ni är livsviktiga för oss som har varit och är utsatta. Det är ni som kan göra skillnad. Genom att lyssna på den här så kommer ni få en större förståelse. Tack Amanda för att du kom hit och delade ditt liv med oss.
Tack så mycket.
Och tack för din styrka och tack för allt vad du gör. Jag vill bara säga den största välsignelsen över dig och ditt framtida liv.
Till dig också, Monica.
Tack så mycket.
Om du vill prata med någon om dina upplevelser eller har frågor om våld i nära relationer och sexuella övergrepp kan du kontakta Kvinnofridslinjen på nummer 020 50 50. 50. Detta är en produktion av Fuse PR och Gabardin för Podplay. Producenter Anna Hegerstrand och Sofie Brussell. Klippning Ludvig Sjöström. Exekutiv producent Jonas Lindskog.
Podplay, en del av